levande ord. Välsigna oss tillsammans i Jesu namn. Amen. Jag citerade förut en gammal profet, Jesaja, och han säger också mycket annat som är bra. Han levde ju 700 år före Jesus, alltså ungefär 2700 år sedan. Och då säger han så här om en person som en gång ska träda fram. Då visste man inte riktigt vem det kunde vara. Han säger så här om denne person: att det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte ut. Jag tycker väldigt mycket om det ordet. Alltså, det knäckta strået bryter han inte av, och den tynande lågan släcker han inte ut. Jag tycker om det när man känner sig lite knäckt. För det gör man ju ibland. Eller? Nej, ni gör inte det. Men jag gör det ibland. Känner mig så där lite knäckt. Och då är det väldigt skönt att veta att i alla fall talar profeten om en som ska komma som inte ska knäcka det färdigt, utan det ska få hänga ihop. Och om lågan flämtar lite grann, så ska han ge den nytt syre så att den kan växa. Matteus, som skriver ju 700 år senare minst, evangelisten alltså, som berättar om Jesu liv, han säger att det är Jesus som Jesaja pratar om. För han säger att Jesus, när han kommer, han ska inte knäcka det brutna strået, och han ska inte utsläcka den veke som håller på att slockna. I Jesaja står det så här: han ska inte göra det förrän han har fört rätten fram över hela världen. Jesaja, eller Matteus, han kopplar ihop det och gör det lite kortare. Han säger så här: denne Jesus ska ge folken hopp. Det knäckta stråets man som inte förstör utan hjälper. Finns ett drag av ömsinthet och medkänsla hos Gud, hos Jesus. Och det är viktigt, tror jag, att ta fram det draget när vi tänker på Gud, när vi tänker på Jesus, att han är ömsint, han har medkänsla, inte minst med det som är svagt. Vi behöver det. Och jag skulle våga påstå att människorna omkring oss behöver höra att Gud är faktiskt en Gud som har omsorg. Vad tänker du på när du hör att Gud ser oss? Gud ser oss. Jag talade med en jude för en dryg vecka sedan. Då sa han så här: att när jag tänker på att Gud ser mig, då tänker jag inte att han bara ser på mig för att hitta om jag gör fel, utan jag tänker mer på att Gud är som ungefär mamma när jag lärde mig att cykla. Jag sa: mamma, titta! Pappa, titta! Jag kan! Förstår du? Vilken skillnad på att ha inställningen Gud som bara granskar, Gud som ser till det starka och premierar det som är lyckat, och en Gud som faktiskt gläder sig även om den första cykelfärden är vinglig och man till och med kan köra i diket och man ramlar och man skrapar benen. Och, ja, ni vet hur det är när barn lär sig att cykla. Men glädjen över att ha någon som ser, någon som bryr sig, det är det, tycker jag, som den här texten handlar om. Om honom som inte knäcker strået. Och hur är det i vårt samhälle i övrigt? Det är ju marknadskrafterna som ska klara ut det. Den lågkonjunkturen och allt det som är besvärligt. Då vet vi ju att det är marknaden som styr. Och marknadskrafterna som ska räta upp hela tillvaron. Det är skönt att gå till kyrkan, till Guds hus, och höra att det finns en som ser till det som ingenting är. Det som är svagt i världen, det utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. och det som världen ser ner på, det som ringaktas, just det utvalde Gud. Det är jag glad för. Det är jag väldigt glad för, att det är så det står om den Gud som jag tror på och som vi sjunger om och som vi tillber. Vi behöver sprida den kunskapen om Gud där Jesus har uppenbarat det. Ibland kan man ju fundera om Jesus verkligen är så där barmhärtig och klok. Kom här till mig så kan vi stå tillsammans. Jo, Gustav också, men då får ni stå alldeles stilla bredvid mig. Kom här så ska ni få se hur det går att predika. Det är inte alls så farligt. Man tittar på dem så här och ser vem som ser ut att somna, för då skriker man till lite så. Då vaknar de, eller hur? Men man måste göra det i mikrofon bara. Man får inte göra det annars. Men du kan stå här, kan jag skicka iväg dig om vi ser någon som somnar till. Är ni beredda? Bra, då kollar du. Jo, stämmer det här som jag nu försökte säga om Jesus, att han verkligen ser till människans allra innersta och är ömsint? Jag tänker på den här berättelsen vi hörde som Peter läste om den här laglärde som kom till Jesus. Han sover. Gå och sitt och håll honom i handen. Håll honom i handen. Riktigt, gör det. Så att inte han somnar igen. En stund kan du göra det. Ja. Jo, man kan ju tänka sig att den här mannen som kommer till Jesus, det står att han är laglärd, och Jesus behandlar honom som en liten skolpojke. Alltså en sån här människa som kom på den tiden till Jesus, på honom syntes det att han kunde lagen och kunde Bibeln och kunde det som stod i de heliga skrifterna. Och när han kommer till Jesus så är det som om Jesus behandlar honom som en liten skolpojke. När han vill komma dit och prata med Jesus om viktiga saker, han vill ha ett djupt, kultiverat, andligt samtal med läraren Jesus från Nazaret. Och så säger han så här, vem ska få evigt liv? Alltså det är ju en jätteviktig fråga. Och då svarar Jesus med att säga, vad står det i lagen? Det behövde han ju inte fråga honom. Det syntes ju på hans hörntofsar. Det syntes kanske här. Han hade långa öronlockar. Det syntes på hela honom att han kunde det här. Och ändå hanterar Jesus honom faktiskt lite som man kan tycka synd om den här mannen. Men jag tror att man ska lyssna på den där berättelsen riktigt uppmärksamt, för den har någonting att lära oss. Det är så lätt, förstår ni, att vi tycker att teorier om Guds kärlek, omsorg, ömsinthet, att Gud älskar, att Jesus har uppenbarat vem Gud är, och att Jesus har sagt att så som han är, så ska vi vara i världen. Det vill säga ömsint, fylld av medkänsla, inte hålla på att knäcka strån som är brutna, inte hålla på att ställa till elände när någon försöker. För Jesus sa ju att så som fadern har sänt mig i världen, så sänder jag er ut i världen. Och då är det väldigt lätt att vi lite grann som den här laglärde tycker att det här är enkelt, det är bra, det kan vi lära oss. Och så kan vi få diskutera hur man gör det här på bästa sätt, hur man är omsorgsfull och, ja, ni vet, man kan ju hela läxan utan till. Alltså det är lätt att kunna lära sig det som står här. Även om den är tjock så kan man ju lära sig det här. Till exempel att älska sin nästa som sig själv. Att bära andras bördor. Alltså det finns ju många sådana här bibelord som uppmanar oss till att försöka vara som Jesus. Ömsint, fylld av medkänsla. Och det där är det lätt att man blir som den här mannen som kom till Jesus, att man helst vill diskutera det. Hur tycker du om det här och hur tycker du om det här? Alltså det är ju lätt med teorier. Har ni hört om den där paret, föräldrarna som kom till en doktor, han var psykiatriker eller psykolog, och de hade lite besvärligt De höll nästan på att skiljas. Och då säger psykiatriken eller psykologen så här, han tycker inte att han kommer till dem på något sätt. Det är som om de inte hör. Efter några gånger så går han fram till mannen och så säger han så här, när han träffar den här mannen, pappan som ville skilja sig från mamman, och så går han fram till mamman och så gör han så här. Och så säger han, så här ska du göra tre gånger, så här, det här behöver hon tre gånger i veckan. Vet du vad mannen sa? Tack, sa han, då kommer jag på måndag, onsdag och fredag. Och så trodde han då att han skulle kunna komma dit med frugan och psykologen skötte om det. Alltså det går an att ha en teori om att det är närhet, det är ömhet som faktiskt bevarar kärleken. Men det han hade behövt lära sig var ju att det var han som skulle göra det här. Och egentligen är det Jesus säger när han tar den här mycket märkliga och gripande berättelsen om den slagne mannen. Han säger till den man som ville diskutera djupheterna: gå och gör som den barmhärtige samarien. Gör så. Ibland kan man ju tycka att det är ju lite märkligt att Jesus är så vardaglig. Tänk om man kunde hålla sig lite där uppe. Det var ju lite enklare för oss. Men han kommer så närgånget. Det är vardagen. Det är livet som vi lever här. Har du läst Marit Paulsen? Ni vet, hon politikern, EU-parlamentarikern. Hon har skrivit en bok som heter Natten är min. Och där finns ett kapitel som innehåller 39 frågetecken. 39 frågetecken. Och det där kapitlet börjar så här: han kom som en vindil av ångest en aprildag i snöslask och gyttja. Och så berättar hon om den 12-årige Johan som alla fosterhem hade misslyckats med. Ingen klarade av Johan. Och så ringer socialchefen eller någon handläggare och frågar om Marit och hennes familj kan ta hand om Johan. För ingen hade klarat ut Johan hittills. Och då börjar Marit, berätta hon, att tänka på vad det är hon har att göra. Hon skriver ju motioner, politiska sådana. Hon har viktiga uppdrag. Hon och familjen har bestämt sig att de ska ha ett jordbruk som verkligen visar hur det är att sköta och leva ekologiskt. Men hur ska det gå med alla motioner? Hur ska det gå med alla viktiga uppdrag? Och hur ska det gå med jordbruket om hon och familjen tar hand om Johan som alla andra hade misslyckats med? Men så tänker hon på Johan och funderar, vem ska älska Johan? Vem ska sitta bredvid honom? Ingen motion i parlamentet någonsin kan sitta bredvid Johan och göra läxan. Ta i Johan, bry sig om Johan. Och så slutar ju det med att de där 39 frågetecknen rätas ut. För frågetecknen står efter: vem ska ta hand om Johan om jag gör andra viktiga saker? Och så uträtas frågetecknen när hon bestämmer tillsammans med familjen att vi tar hand om Johan. Han som kom som en vindil av ångest en aprildag i snöslask och gyttja. Finns många sådana barn i Södertälje. Finns många sådana människor i Södertälje. Finns många sådana i vårt välfärdsland som behöver känna att det finns någon som ser, någon som bryr sig. Ja, säger du kanske, som har gjort allt det här och du har blivit trött på att göra som Jesus gjorde. Det är tröttsamt. Ingen ska säga att det är en rosenbeströdd väg. Nej, han blev trött. Han också, Jesus. Han grät av sorg och han grät och han var hungrig och han var törstig. Han var en människa som vi. och ändå gick han vägen. Den här berättelsen som Peter läste ur evangeliet har en lärdom till oss som från och med nu verkligen vill gå ut. Inte diskutera teorier. Inte försöka vara andligt djupsinniga, utan göra evangelium. För jag tror nämligen att vi behöver inte tro något mycket mer. Det låter väl konstigt. De många tror på Gud i den här stan. Det lär sägas och lär vara så att Södertälje har de allra flesta kristna bekännarna per capita, alltså i bland befolkningen. Men vad vi behöver i Södertälje, det är människor som börjar göra Jesu vilja. Det är vad vi behöver. Och så blir vi trötta. Ja, det är då också, och det ska jag sluta med nu då. Det är då vi behöver tänka på den här berättelsen. Det står om den barmhärtige samarien att han satte gränser för sig själv. Det skulle jag kanske vilja uppmuntra dig till. Du som håller på att krokna därför att du ser allt och inte orkar mer, och du kanske rent av bestämt dig att nu får det vara färdigt, du har gjort ditt. Kom ihåg hur det var med samarien. Han visste att jag klarar inte av det här själv, utan han går till härberget. Och Gud vare tack att det fanns ett härberge. Och så tar han upp börsen och så betalar han. Alltså, klokt av honom. Och vad bra att Jesus berättade att samarien, han gjorde sin del av biten för att mannen skulle bli hjälpt. Sen var det någon annan som tog vid och hjälpte till. Var inte njugg i att dela med dig av ditt ansvar för det du känner bördan för till andra. Det kan hjälpa också dig. Herre, vi ber att den här berättelsen om den barmhärtige samarien får bli en personlig berättelse om oss från idag och framöver. Herre, du som har lovat att vara med oss, som ibland känner oss väldigt knäckta, där det flämtar svagt bara. Men du har lovat att vara med och inte knäcka strået, inte släcka den tynande veken. Och det gör du därför att du är Jesus Kristus, vår frälsare, som sände oss hjälparen, den helige ande. Jag tackar och prisar dig i Jesu namn. Amen.